Podplay.
Och innan det här avsnittet börjar så vill jag varna för känsligt innehåll.
Som barn när man blir utsatt för det här, det är så förvirrande för att man på ett sätt så älskar man de här människorna. Man älskar sina föräldrar. Det är någon som villkorslös kärlek när man är så liten.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Beatrice. Välkommen till Älskade psykopat.
Tack så mycket.
Kan du börja med att berätta lite kort om vem du är?
Ja, jag heter Beatrice. Jag är mellan 20 och 30 år.
Och du skrev till mig och du ville gärna vara med i podden. Kan du berätta lite kort om vad det du kommer berätta om idag?
Jag vill vara med för att prata om ett ämne som jag tycker är väldigt viktigt att ta upp. Något som jag har varit utsatt för, sexuella övergrepp av en förälder i barndomen.
Och vad hoppas du att kunna bidra med och förmedla med din berättelse till de som lyssnar på det här?
Jag hoppas att den når ut till folk som antingen är utsatta eller som har varit utsatta för samma sak som jag har varit utsatt för. Och att de inte ska känna sig lika ensamma som jag gjorde.
Om du berättar från de tidigaste åren om din familjesituation och din uppväxt, vad minns du från din barndom?
Jag växte upp med mina syskon och mina föräldrar i en liten by där alla kände alla. Jag tyckte att man var väldigt dömande mot varandra i byn. Det snackades mycket skvaller och sånt. Och det kändes i alla fall för mig som att det inte fanns något rum till att göra fel eller stå ut. För att då var man dömd att misslyckas i alla andras ögon.
Och du gick ju på förskola och även skola. Kan du berätta lite om både hur det var, hur det såg ut och din upplevelse av den skoltiden?
Jag gick då i förskolan i den här byn, samma by som jag bodde i. Min upplevelse av min skoltid från förskoleklass upp till sexan var väldigt negativ. Jag var väldigt utsatt för mobbning av tjejer och killar i klassen.
Har du något exempel på hur den här mobbningen kunde se ut?
Ja, jag blev väldigt utstött. Det var många som tyckte att min familj var konstig. Att folk tyckte att vi var märkliga och vi passade inte riktigt in. Och jag blev mobbad för det här. Utstött, utfryst, slagen, sparkad.
Såg lärarna det här?
Det gjorde de och det togs upp flera gånger. Både av mina föräldrar men också av mig. Jag gick och bad om hjälp men jag fick ingen hjälp. De sa att det var ett missförstånd. Så det fortsatte.
Och hur förklarade de slagen?
De brydde sig inte. Och det här slagen och det pågick ju inte mitt på skolgården förstås. Utan det var ju ofta bakom byggnaderna och sånt som kanske rastvakterna inte var på.
Och hur kände du dig när det kom en ny dag och du skulle till skolan. Fortsatte du gå till skolan trots det här som pågick där?
Jag var alltid i skolan så mycket jag kunde, eftersom att det pågick saker hemma också som inte heller var bra. Jag blev ju slagen både i skolan och hemma, men jag föredrog skolan. För då fick jag komma hemifrån lite. Så att jag var ändå alltid där. Hemma var det väldigt... Det var väldigt mörkt hemma. Det var mycket, mycket misshandel. Mina tidigaste minnen är från att min pappa lyfte upp mig i halsen och slog mitt huvud mot väggen upprepade gånger för att han tyckte att jag åt för långsamt eller att jag gjorde något annat som störde honom.
Om du skulle beskriva din pappa, för det var din pappa som utsatte dig.
Ja, min pappa, det är så svårt för att jag har alltid varit väldigt nära min pappa trots att han också var den som gjorde mig mest illa. Han följde med mig på läkarbesök, han kom på mina fotbollsträningar och så, men bakom det och bakom stängda dörrar så var han väldigt manipulativ. Det var mycket psykiskt, mycket elaka ord. Att jag aldrig skulle bli någonting, att jag var värdelös och dum i huvudet och sånt. Och sen då också slag, strypgrepp, att han drog mig i öronen och sånt. Han var väldigt, väldigt oberäknelig.
Du sa också att han, det var som två skilda liv här. Dels det här och sen den här mer omhändertagande sidan. Hur var han då när han tog med dig till exempel på ett läkarbesök? Eller, jag vet inte, kom han med till skolan ibland på föräldramöten eller sådana saker?
Ja, alltså han var ju den som var mest aktiv i mitt liv. Alltså han var ju den som följde med på allt det här. Och utåt för de andra, för de som såg på, så folk tyckte fortfarande att han var konstig. Det vet jag att min familj var utstött för att den var inte som alla andra. Men han gjorde ändå sitt bästa för att framstå som en bra pappa utåt. Men jag visste ju hela tiden när vi var iväg på de här sakerna vad som väntade när jag skulle komma hem. Och att det var falskt liksom. Så jag kunde ju aldrig riktigt vara glad över att han var snäll ute. För att jag visste ju att det var inte så egentligen.
Har du något exempel på då när du kommer hem? Hur kunde ett möte med honom urarta i att han börjar misshandla dig? Hur kunde det här gå från ett steg till nästa?
Det kunde gå väldigt fort. Det gick ofta väldigt fort och det var ofta små saker. Som barn, jag var aldrig på något sätt problematisk. Jag var väldigt duktig i skolan. Jag var lugn och väldigt känslig. Blev aldrig arg och liksom utåtagerande på något sätt. Men det var ändå så små saker som provocerade honom. Som om jag kollade på ett konstigt sätt på honom. Eller om jag åt långsamt. Det var återkommande att han hade svårt när jag åt för långsamt. Ja, eller då att jag kanske inte plockade ur diskmaskinen direkt när han bad mig. Eller om jag hade lite stökigt i mitt rum så kunde det gå väldigt fort. Från att han var relativt lugn till att han blev väldigt, väldigt arg och skrek. Och kom ihåg att han blev alldeles så röd i ansiktet och stirrade med ögonen så vidöppna. Och då var det ju bara att springa och gömma sig så gott man kunde.
Fanns det andra personer i hemmet?
Ja. Jag bodde med mina föräldrar och med mina syskon.
Var det andra som också utsattes av honom?
Ja, min syster också.
Vi ska prata vidare om din pappa och vad han utsatte dig också för längre upp i åren. Men fanns det någon som reagerade och såg och misstänkte någonting? Och det här som pågick hemma, var det bara synligt mellan dig och honom?
Det fanns folk, som jag sa, den här byn var väldigt liten. Och det fanns ju som sagt folk som tyckte att vår familj var udda. Och jag vet senare, främst senare när jag blev äldre, så började folk misstänka att någonting var väldigt fel. Men jag vet att det var många som reagerade på de gånger som han blev utåtagerande när vi var ute också. Så att det fanns folk som misstänkte, men jag vet inte om de inte vågade fråga eller om de tänkte att det nog inte var något så allvarligt. Ja, som sagt så var det ju mycket, det var slag och det var sparkar och mycket, att han tog hårt i mig och slet i mig mycket. Han låste in mig, han var väldigt nedtryckande psykiskt och pratade ofta om min kropp, kunde han prata mycket om att oj vad tjock du har blivit och fy vad äcklig du är och det är ingen som kommer vilja ha dig när du blir stor och mycket sånt som är väldigt känsligt för en ung tjej att höra. Mycket att jag var värdelös och att han önskade att jag aldrig fanns, att han ångrar att jag blev till mycket sånt.
Och när du är ett barn och får höra allt det här, och fanns det någon du kunde få stöd från? Vem var din närmsta person?
Jag kunde inte öppna mig om det jag utsattes för någon. Jag kunde inte prata om våldet och kunde inte prata om det här psykiska. Det fanns familjemedlemmar som såg att han var väldigt tuff mot mig. Alltså att han var väldigt hård med hur han var mot mig. Och det var inte så att han utövade våld framför dem mot mig. Men det var mycket, det märktes på hans sätt att prata med mig på. Och hans sätt att hantera mig på var väldigt hårt. Så nitiskt nästan. Men det fanns ju också familjemedlemmar som jag fick stöd hos utan att de visste vad som hände. Familjemedlemmar som jag kände mig trygg med och som jag värderade den tiden med dem väldigt mycket när vi väl sågs, för att jag kände att jag kunde få ladda upp lite, få lite styrka inför att åka hem igen, för jag behövde styrkan. Jag hade inte klarat mig utan den.
De här familjemedlemmarna, det du sa till dem, hölls det i förtroende eller vad gjorde de åt saken?
Som sagt så berättade jag aldrig för dem om våldet.
Nej.
Jag tror kanske att jag pratade mycket om det jag utsattes för i skolan, för att det var ju också våld och det fick jag stöd för hos de här familjemedlemmarna, och då var det lite för mig också som ett sätt att få stöd för våldet som var hemma med, att jag samlade den omsorgen och tog den från att de tänkte att det var i skolan som det var jobbigt, vilket det också var, men jag tog den omsorgen och la på det som hände hemma istället.
Vad händer mer när du blir tonåring?
När jag blir tonåring så fortsätter våldet, som sagt. Och sen när jag var 11-12 så blev jag utsatt för en sexuell handling av min pappa för första gången. Och det var en sen natt. Jag kunde inte sova. Jag mådde ganska dåligt under den här tiden redan, för det som hände hemma och andra saker som också hade spelat in. Jag minns att jag satt på sängkanten och sen så öppnades min sovrumsdörr lite försiktigt. Och då så kliver pappa in i rummet. Och jag minns att jag tänkte att han skulle säga godnatt. För vi hade inte sagt godnatt den kvällen. Men så märkte jag ganska fort att han var vinglig. Och jag förstod också när han kom närmare. Jag kände på andedräkten att han hade druckit alkohol. Och jag reagerar inte så mycket på det egentligen. För att han har i perioder druckit. Han har haft det lite jobbigt. Så jag tänkte inte så mycket på det. Utan jag tänkte att han kommer in och säger godnatt. Och sen går han och lägger sig. Men så kom han och satt sig på sängkanten bredvid mig. Och han sitter där helt tyst. Och jag förstod inte vad... Jag trodde att jag började skratta lite. För jag tänkte, vad är det här? Vad kommer du hit för mitt i natten? Och sitter tyst på min sängkant. Men plötsligt så flyttar han bak sin kropp. Så att han liksom hasar sig bakom mig på sängen. Och sätter sig med benen. Så att de låser min midja. Så att jag sitter fast framför honom. Och han sitter precis bakom mig. Och då så... tar han sina händer och letar sig under mitt nattlinne och börjar ta på mina bröst. Först blev jag så var jag frös. Jag, helt stilla liksom. Jag visste inte, jag förstod inte vad som hände och jag tänkte, drömmer jag? Det var ju sent. Så jag tänkte, vad är det här för sjuk mardröm? Och sen efter en stund, för han höll på ganska länge, så kände jag att jag fick tillbaka rörelsen, som jag kunde röra mig igen. Och då minns jag att jag också gick under mitt nattlinne och försökte slita bort hans händer. Och jag lyckades inte riktigt, men till slut så slutade han. Och då satte han sig på sängkanten igen och gick därifrån. Och jag minns att jag hade ett glas med vatten på golvet. Och jag vet att jag tänkte att kommer han tillbaka in igen så ska jag kasta det här glaset på honom. Kanske att han vaknar då. Kanske att han kommer ut ur det här konstiga som han höll på med nyss. Som han får lite kallt vatten i ansiktet. Så han gick ut och sen kom han in igen och jag kastade glaset. Och så gick han ut. Och sen så tror jag att han gick och la sig. Och jag kunde inte somna efter det. Kunde jag inte. Och sen morgonen efter så minns jag att han först sa förlåt till mig. Vi skulle till skolan, jag och mina syskon. Och då var jag så lättad och tänkte, det här, han var full, det här kommer inte hända igen, han är ledsen. Det var liksom inget mer med det, att det skulle en engångsförteelse. Men så minns jag att jag skulle ut och skrapa bilrutan innan vi skulle till skolan. Och då så kom han ut och han kom bakifrån och han tryckte upp mig mot framsidan av bilen. Bakifrån stod han och så sa han till mig att jag från och med då skulle vara hans sexslav. Och att jag skulle göra precis som han sa, annars skulle han skada mina syskon.
Berätta om dem när du får höra sådana fruktansvärda ord. Vad händer och vad känner du och hur agerar du på det? Hur tänkte du? Vad minns du av dina tankar här?
Först var det bara kortslutning. Alltså jag kunde inte tänka alls. Jag förstod inte vad det innebar. Och jag förstod inte att det hände mig. Och att det var på riktigt. Det kändes så... surrealistiskt och sjukt. Men jag blev också väldigt rädd. Jag blev jätterädd för att jag visste ju vad han hade gjort kvällen innan. Så jag visste att han var kapabel till det. Så jag var väldigt rädd och jag var alldeles liksom, minns jag blev alldeles skakig. Och jag ville bara springa. Jag ville springa långt, långt, långt bort därifrån och bara försvinna bort ifrån allt. För jag vet att jag tänkte innan det här hände att det kan inte bli värre. Det kan inte bli värre än vad det är, som att han redan misshandlade mig så. Och det här psykiska han höll på med mot mig och så. Så jag vet att jag tänkte att det kan i alla fall inte bli värre. Och när jag blir vuxen så kommer jag slippa dem. Slippa byn och slippa pappa. Men så blev det värre. Och jag hade ju ingen aning i det ögonblicket när jag var upptryckt mot den här bilen att hur illa det skulle bli. För att det här var ju bara början. Det här var ju bara startskottet på år och 50-100 övergrepp. Det är fruktansvärt var det. Men jag minns då att jag i alla fall bara ignorerade honom. Och så satt jag mig i bilen sen när vi skulle till skolan. Och jag och min syster bråkade alltid om vem som skulle sitta fram. Det var en sån grej. Och jag vann alltid för att jag var äldst. Det var mitt argument. Men den här gången så satt jag mig bak. För jag ville inte sitta bredvid honom. Men då tvingade han mig att sitta fram. För min syster blev jätteglad att hon skulle få sitta fram. Men så blev det inte. Utan han tvingade mig att sitta fram. Och sen åkte vi och då tog jag sin hand också och började klämma på mina lår hela bilresan till skolan. Och återigen, jag var bara så, vad är det som händer? Hur kan det här hända? Det här får inte hända. Men det gjorde det. Så att, sen gick jag till skolan och på morgonen så ringde jag en person och berättade om det här som hade hänt. Och den här personen tyckte att jag skulle vara tyst och att det inte var sant och att man inte ljuger om sådana här saker. Jag grät. Jag bara grät och grät och grät och grät. Och sen en stund senare så kom också pappa och hämtade mig från skolan. Jag fick inte vara i skolan mer den dagen efter det här. Så jag åkte hem med honom ensam och han var ju rasande på mig. Han var jättearg. Och helt vansinnig och skrek på mig. Och vad håller du på med? Jag har ju sagt till dig att om du berättar någonting så kommer jag skada dina syskon. Varför gör du så här? Vill du skada dina syskon? Och jag hade ju sån panik så jag bara nej, jag vill inte det, jag vill inte det. Han hotade också med att skada min katt. Och den här katten var ju verkligen min bästa vän. Eftersom att jag inte hade några vänner i skolan. Och för att ha en sån trygghet liksom att ha någon hemma som inte gör mig illa. Han var ju som sagt väldigt hotfull. Han hotade mig mycket med olika saker. Och han var också expert på att lägga skam och skuld på mig. Genom sina manipulativa sätt att prata på. Så han sa bland annat till mig att om du vill att det här ska sluta. Om du vill att jag ska sluta utsätta dig för det här. Då får du följa med mig till tågrälsen och putta mig framför tåget. För då blir du av med mig. Då finns inte jag längre. Men om du inte gör det, då får du skylla dig själv för att då vill du det här. Annars hade du puttat mig framför tåget. Och jag kunde ju inte göra de här sakerna. Jag kunde ju inte det. Jag var ett barn och han var min pappa. Och han var liksom, som barn när man blir utsatt för det här, det är så förvirrande. För att man, på ett sätt så älskar man de här människorna. Man älskar sina föräldrar. Det är en sån villkorslös kärlek när man är så liten. Så jag kunde absolut inte ha ihjäl honom. Det gick ju inte. Men då fick jag också på köpet den skulden och skammen att gud, jag kanske vill det här. Jag kanske vill att han utsätter mig för det här. För att annars hade jag gjort det här. Det sa han ju. Så att jag var väldigt förvirrad. Och kände verkligen så. Det kändes som om att alla som jag sätter på kunde se på mig vad jag var utsatt för. Och att de också då äcklades av mig.
När kommer det här fram och hur upphör det här? Hur slutar det här till slut?
Det kommer fram en dag, en sommardag, när jag efter väldigt, väldigt lång tid har funderat länge på att ta livet av mig. Jag kände att jag inte kunde leva kvar och att det inte fanns någon ljusning. Ingenting var värt det längre. Och då så förstod jag att för att rädda mina syskon så måste jag berätta. Jag måste berätta för någon så att de blir räddade. Och sen kan jag ta livet av mig. Och det som händer då är att jag berättar för en lärare på min skola som jag hade byggt förtroende hos. Och hon tar ju då kontakt med rektor och sen SOS. Så efter skolan, så efter några timmar i skolan pratandes med de här lärarna och den här rektorn, så får jag åka till socialkontoret. Och där får jag också träffa poliser på en gång. Som direkt sen åker till pappa och arresterar honom. Och jag hamnar senare den kvällen i ett jourhem. Dit mina syskon också kommer sen. Och så inleds ju rättsprocessen. Så att jag får gå och prata med en polis på barnahus i en stad nära. Och där förhörs jag då många timmar. Och det var väldigt psykiskt krävande. Mycket för att jag var ju helt säker på att jag skulle dö. Att jag var inte beredd på att sitta i förhör, utan jag berättade ju bara för att mina syskon skulle få hjälp så att jag kunde dö. Så att jag var ju ganska negativt inställd först till att prata om det här, för att jag ville ju bara komma bort ifrån det. Jag hade ju sån ångest och jag hade sån skam och sån skuld. Och polisförhör är just om sådana här saker är väldigt, väldigt detaljerade. Så jag kände mig väldigt, kände mig naken. För hon ställde väldigt mycket frågor som var väldigt privata och intima. Saker som en 12-åring inte vill prata om. Och också då att det var inte bara hon, utan det var ju en advokat. Och så satt det några andra som lyssnade i ett annat rum. För det spelades in och så där. Så jag kände mig väldigt utlämnad. Och väldigt rädd. Men sen efter ett tag tror jag att jag ändå, att det förändras. Eftersom att jag hade varit så tänkt hela tiden att det var mitt fel. Att jag var utsatt för det här för att han hade sagt det till mig. Så det var ju det som var så jobbigt. Sen jag skulle prata om det, för att det kändes som att det var jag som skulle bli dömd och inte han. Men sen efter ett tag så började jag förstå, för de som jag pratade med, SOS och polis, de sa ju, de upprepade ofta till mig att det inte var mitt fel och att jag inte behövde skämmas. Och då började jag känna mig mer okej att prata om det, för att han skulle få sitt straff för vad han hade gjort mot mig.
Vad hände med din pappa? Döms han?
Ja, till 12 års fängelse. Och sen så överklagar han. Och åklagaren överklagar också. Och så förlängs straffet till 14 år. Och det är maxstraffet på den här typen av brott.
Du hamnar i jour hem hos syskonen, men hur ser ditt liv ut framåt? Fram tills du blir vuxen nu? Vad för hjälp får du och hur lever du här nu?
I början när jag bodde i jourhemmet så fick jag en psykolog som jag skulle prata med. Men det var fortfarande så känsligt och jag behövde fokusera på annat. Jag behövde fokusera på att äta till exempel. Jag kunde inte äta. Jag fick en ätstörning som gjorde att jag blev väldigt dålig fysiskt och inte riktigt kunde tänka. Och då kunde jag inte riktigt prata om de här sakerna heller, för att kroppen försökte överleva. Så att det blev inte så mycket med den psykologen. Men sen så flyttade jag från jourhemmet till ett familjehem. Och då började jag gå hos en terapeut då varje vecka. Och där fick jag, vi gick inte riktigt in i traumat, men vi påbörjade i alla fall en behandling där det var okej att inte prata om det jobbigaste på en gång, utan jag fick tid att tänka och känna efter och inte prata om det som jag inte ville prata om tills dess att jag kände mig redo. Och sen efter det så blev jag att må väldigt, väldigt psykiskt dåligt igen. För efter rättsprocessen så tror jag, eller under rättsprocessen också, så kände jag mig nästan så apatisk. Jag kände inte så mycket. Jag kunde prata om sakerna utan att egentligen visa så mycket känslor. För att jag stängde av och det dröjde ett tag. Men sen efter jag hade bott i det här familjehemmet ett tag så blev jag väldigt dålig psykiskt. Och var tvungen att bli inlagd.
För du hamnade från jourhem till familjehem.
Mm.
Hur var känslan att infinna sig och plötsligt ha... Ja, men det blir som två nya föräldrar.
Det var läskigt och jag hade svårt att lita framförallt på pappan. Men jag bodde där i ganska många månader och jag förstod ganska fort att det var väldigt bra människor jag hade hamnat hos. Jag kände mig väldigt... Jag kände mig älskad. Jag kände mig värdefull. De stöttade mig och kramade mig och sa att allting skulle bli bra. Och jag trodde dem inte först, men de var väldigt bra människor. Väldigt fin familj. Och det var ju också tyvärr blev det att jag kände att jag hade så svårt att förstå. För de ville, tanken var att jag kanske skulle bo kvar där. Att de skulle bli kanske familjehem, fosterfamilj istället för jourfamilj. Att jag skulle bo längre. Men det blev inte så för att jag kände att jag inte var värd den kärleken. Och värd den omtanken och omsorgen som de gav mig. Så jag bad dem att få flytta därifrån. Så det var väldigt olyckligt faktiskt.
Och då flyttade du till?
Till en fosterfamilj, ett familjehem. Ett ställe där man bor längre tid ofta.
Så jourhemmet är mer akut?
Mm.
Det är det första stället? Mm. Okej. Saknade du den här jourfamiljen?
Jag saknade dem jättemycket. Det gjorde jag verkligen.
Hur gick skolan här parallellt med allting det här och de här flyttarna och de här nya människorna som kommer in i ditt liv? Och hur var skoltiden? Förbättras den på något sätt?
Det var svårt för att det hände ju så mycket i mitt liv hela tiden. Men jag har alltid gillat att gå till skolan ändå. Fast det var jobbigt i låg- och mellanstadiet så jag har alltid presterat väldigt bra i skolan. Har alltid tyckt att det var väldigt kul att lära sig. Men det blev... Jag gick ju klart nian. Och det kändes jättebra och jag hade bra betyg och sånt. Men sen efter det var ju då som jag kraschade. Och blev inlagd på psyk. Och sen kunde inte jag gå gymnasiet. Jag försökte gå gymnasiet en termin. Men då blev jag som sagt inlagd. Och sen efter det så flyttade jag till ett behandlingshem. Så att då gick det inte riktigt att gå i skolan. För att då var fokuset på att bli bättre.
Hur ser behandlingshem ut där du var till exempel? Hur är det uppbyggt och hur fungerar det? Vad gör man där?
Syftet med ett behandlingshem är att få behandling för det man har problem med. Som jag hade ju PTSD, depression, ätstörning och sånt. Så det är ju tanken att jag skulle få hjälp med det. Sen fanns det andra som hade missbruksproblematik som kom dit och fick hjälp med det och så. Jag fick dock inte riktigt någon hjälp på det här stället tyvärr. De kunde inte ge mig det jag behövde. Så att jag... Det var nästan lite av en förvaring istället för behandling. Att jag var där för att jag hade ingen annanstans att vara. Men efter det så flyttade jag till ett annat behandlingshem. Och där var det bättre.
Hjälpte det dig? Det här sista behandlingshemmet?
Jag tror att det som hjälpte mig mest var miljöombyte. Att byta plats. Att inte vara på samma ställe som det har hänt väldigt mycket jobbiga saker på och kring. Så att det kändes skönt att få komma till en plats där ingen visste vem jag var och där jag kunde välja själv vem jag ville vara och där ingen visste att jag var ett offer, för att jag kände ofta att folk såg på mig som ett offer och jag var ett offer, men jag var också mycket mer än ett offer. Jag var en människa som ville bli bättre, Mm. Så att jag kunde lämna mycket destruktivitet och väldigt mycket den bild som folk hade av mig där jag på det tidigare behandlingshemmet när jag flyttade till det nya. Så att jag kände att det var mycket det som hjälpte. Och sen vet jag också att jag var ju först väldigt negativt inställd till att flytta, för att när jag bodde på det andra behandlingshemmet så mådde jag ju fruktansvärt dåligt och försökte ta livet av mig väldigt många gånger. Åkte in och ut på intensiven och slutenvården och psyk och sånt. Så att när jag blev erbjuden att flytta ner till det här stället så tänkte jag att jag skulle ge livet en sista chans. Och så tänkte jag att går det inte då får jag dö. Så att det var väldigt... Det var mörkt när jag flyttade ner, men det blev bättre efter ett tag.
Om du skulle beskriva ditt liv nu, för nu har det gått en tid. Hur ser ditt liv ut nu och dina syskon i allt det här också? Din relation med dem?
Just nu är mitt liv helt okej. Jag har mycket kvar att bearbeta, men jag får väldigt bra hjälp på psykiatrin fortfarande. Jag tror på framtiden och jag är hoppfull, och det har jag inte alltid varit. Så att det är väldigt skönt att kunna känna att det finns meningsfullhet och att det finns hopp och ljus och en framtid som har plats för mig.
Vad känner du i ditt liv som du lever idag? Vad skapar meningsfullhet? Vad gör du i din vardag som får du känna det här ljuset? Och...
Jag ägnar mig lite åt mina hobbies. Jag gillar att skriva och sjunga och mycket kreativitet mår jag väldigt bra av. Umgås med folk jag tycker om. Min kille som jag har nu. Så att jag är väldigt glad för små saker, men det bringar väldigt mycket ljus.
Vad roligt att höra det verkligen. Mm. Och dina syskon, har du kontakt med dem?
Ja, det har jag fortfarande. Det har ju varit lite, när vi inte har bott så nära varandra så är det ju inte att man kanske träffas ofta, men vi har kontakt och jag hoppas att vi kommer få ännu mer kontakt också när alla är vuxna.
Till de som lyssnar, vad skulle du vilja dela med dig av och ge dem för råd? Kanske någon som känner igen sig i det här eller har liknande upplevelser som du har haft. Finns det någonting du skulle vilja säga till andra?
Ja, man är aldrig ensam fast man tror att man är det när man blir utsatt för sånt här. För man får lära sig att det är hemligt och då kommer ofta också den här ensamhetskänslan när man inte kan prata med någon om det. Så man är aldrig ensam. Det finns hjälp att få. Det är inte ditt fel som är utsatt. Aldrig ditt fel. Och även om det har gått många år och man kanske inte har pratat om det än, så kan man göra det senare. Så att det är väldigt viktigt att känna att inget är offrets fel. Ingen skam, ingen skuld.
Och följ Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av...